Hej och välkomna. Mitt namn är Elia Abdo och ni lyssnar på Andras perspektiv som presenteras av Ung Angered, Rädda Barnen och Kompetensprojektet. Idag har vi bjudit in en speciell gäst. Vi kommer kalla den här gästen för Samuel. Och vi kommer lyssna lite på hans livsberättelse och sina erfarenheter av ett tidigare kriminellt liv. Hur han levde, vad var hans tankar och hur han tänker idag och varför han har valt att ändra på sin tankemönster och se saker ur ett annat perspektiv. Och vi har också med oss ingen mindre än Andreas Wetterberg. Ni har hört honom i våra tidigare avsnitt, så han behöver ingen närmare introduktion. Med det sagt vill jag säga välkomna till det här avsnittet, Samuel och Andreas.
Tack.
Tack. Tack.
Och väldigt tacksam att du är med idag, Samuel. Vill du börja berätta vem du är?
Jag kan ju berätta lite, köra en liten så här long story short. För jag tror att det finns mer intressanta saker att bara prata om liksom en person. Så kanske man kan prata lite ur ett helhetsperspektiv. Men long story short, jag sålde droger under en väldigt lång period. Jag har suttit inne 2 gånger. Och jag hade aldrig behövt göra det, för jag hade alla förutsättningar för att inte göra det. Jag fick gå privatskola. Jag hade en extremt bra mamma. Min farsa var inte där, för han dog när jag var 1. Men jag hade en bra morbror. Spelade fotboll, handboll. Var i skolan varje dag. Levde i Sverige under en period där det var liksom hur bra välstånd och stöd som helst egentligen. Jag kan ju sammanfatta hela den här resan med att säga, om jag fick chansen att göra om allting igen, även om jag ska inte ljuga, även om det har varit extremt kul, det har varit extremt spännande, jag har lärt mig extremt mycket, jag har träffat extremt roliga människor, jag skulle definitivt inte göra om det, inte på grund av moraliska eller principiella skäl, men på grund av att jag de facto förstörde mitt kreativa liv och att jag egentligen inte behövde göra det. Jag behövde bara lite tålamod. För jag var aldrig inne i det livet för status. Jag var aldrig inne i det livet för jag kände mig utanför. Jag var ganska populär när jag växte upp i skolan. Hade ganska många vänner. Extremt bra kontaktnät. Även med utlänningar och svenskar. Kände mig aldrig utanför. Har inte upplevt någon vidare rasism och alla de här woe is me-grejerna som folk pratar om när de är kriminella. Så det är lite... Jag förstörde mitt liv helt enkelt. Egentligen. Men jag förstår att livet är långt också. Och att man får gå vidare. Och det har varit en extremt liksom lärorik period. Så ser jag det utan att behöva liksom gråta mig till sömns varje kväll.
Jag tänker på när du berättar det här. Mm. Att du inte hade behövt det.
Mm.
Alltså du hade alla förutsättningar.
Mm.
Extrem bra morsa. Vi beklagar sorgen för farsan.
Ja, han dog när jag var 1.
Ja, men ändå. Ja. Liksom, ändå liksom, vill ändå säga det.
Ja.
Vad, förutom att det var spännande, det var roligt eller vad den är. Vad var det som drog dig in i det?
Jag är en opportunist, så jag började röka cannabis när jag var runt sista året på gymnasiet, och jag och min polare gick och köpte cannabis ute i Majorna, och då träffade jag min gamla barndomsvän. Jag bara, ej, det där är du ju. Och det roliga var, när vi växte upp så var det jag som var the bad kid och han var the good kid. Och hans mamma var bara, den där Samuel, han är så jävla dåligt inflytande på min son. Och så visade det sig att han är knarklangare nu. Så jag träffade honom och vi bara, ja, men vi började umgås igen. Och det visade sig att hela deras klick sålde droger. Och det var lite så det började liksom. Och det var inte direkt, för de, trodde eller ej, kriminella människor, de har ett hjärta, de är inte allihopa dumma i huvudet. Det finns en del. De ville inte att jag skulle hålla på med det, för jag höll på med musik. Jag var kreatör. Jag höll mig borta. Och sen en dag så bad min polare mig när jag skulle dra till Danmark och spela. Han bara, kan du inte ta med 40 gram hash? Och då gjorde jag det. Long story short, min polare som är död nu blir så här nervös och börjar fippla och fappla. Hur som helst, vi åker fast, jag erkänner, jag tar på mig det. Jag får 4-8 i böter. Jag har inga pengar, jag har precis flyttat hemifrån. Så hamnade jag på Kronofogden. Och så var det en kille då som skulle sluta sälja droger. För han och hans tjej skulle flytta ihop. Så då tog jag bara över den grejen.
Var det inga problem med att bara gå in och ta över grejen?
Nej, för att han hade en liten kundbas. Och alla de som var i den klicken hade kompisar. Och till skillnad från 99,9% av människor i den branschen, de vet inte hur man för sig, de vet inte hur man gör affärer, de vet inte att det är viktigt att komma i tid, ge kunden det de ska ha, för att istället för att ta pengar en gång så är det bättre att ta pengar tusentals gånger. Så det är ganska snabbt för mig, så jag betalar av den räkningen ganska snabbt till Kronofogden, och sen var det after races. Och sen många, många, många år senare så sitter jag här idag. Och kom ut i november, är på frivården.
Det är en resa.
Ja.
Vi har bara fått smaka på den lite grann.
Ja, en trailer.
En trailer, ja. Men jag tänker också på när du berättar just alla människor man integrerar med.
Mm.
Just där du säger att många av dem ändå har ett hjärta.
Mm.
Absolut. Och jag tänker också vilka förutsättningar alla andra har haft för att hamna där de hamnar.
Mm.
Och jag tänker många, du berättade att du ändå träffat många spännande karaktärer.
Mm.
Men hur har det format dig till den personen du är idag? Vilka avtryck har det lämnat, vilka spår har det lämnat hos dig?
Personerna eller själva situationerna?
Situationerna.
Alltså situationerna måste jag säga, min kundkrets och min kundbas var medelklass, övre medelklass, och till slut så blev det överklass bara. Så jag riktigt, det var bara i början där det var lite jobbiga människor. Där det var ibland lite alkisar och hårkissar och lite knarkare allmänt. Men det gick snabbt bort. Sen som sagt, jag har aldrig gillat att umgås med kriminella. Jag har inte varit i de kretsarna på det sättet. Sen ska jag inte sitta här och säga att jag inte har umgåtts med folk som har varit i gäng och så vidare. Men jag kom in i det här gamet för att tjäna pengar. Jag var inte ute efter något annat. Och den perioden där jag var mest aktiv med gäng, eller vad du vill kalla de här personerna som grupperar sig, det var lite inte kosher att beblanda in våld. För att det betyder bara att det stoppar bara pengaflödet. För att ingen vettig människa sätter sin frihet eller riskerar sin frihet och massa annat och behöver ljuga för sina föräldrar och sina vänner och leva ett dubbel eller trippel liv för att vara en punk jävla pajas. Och det är det folk är i den här branschen. Det är 99,9% av folk som är kriminella. De är punka pajasar, ofta knarkare, kommer från söndriga hem. Allt sånt där som producerar den typen av människor. Nu sitter jag inte här och ser ner på dem. Jag säger bara, det är vad det är. Och jag var inte en av dem.
Jag bara funderar på, du sa i början där att du gjorde det här fast du behövde egentligen inte det.
Mm.
Men vad tänker du, andra som har varit i din bransch eller kriminalitet? Det låter lite som att du ändå tänker att du var lite unik i det. Att det är många andra som har kanske behövt då? Om du kan utveckla hur du tänkte det.
Alltså de jag umgicks med, det här var ju majorna barn. Det här är ju medelklass och övermedelklass.
Ja.
De behövde det inte heller.
Mm. Men vad menar du med behövde?
Alltså vi bor trots allt i en av världens bästa länder. Alla kategorier. Jag vet, alltså jag gjorde det ju, om jag ska personligen säga det, och jag tror de runt omkring mig kan säga samma sak, det är att det är girighet bara och det är kortsiktighet. Sen tror jag också att jag tror på liksom, jag bryr mig inte egentligen vad folk tycker om vad jag precis kommer säga här nu, men jag tror på det finns genetiska, biologiska, deterministiska anledningar till varför folk blir som de blir. Jag hörde en kille som heter Ashkan Faradost prata om att har du en benägenhet att bli kriminell, och om du sätts i den situationen av att bli kriminell, så är chansen mycket högre. Liksom. För jag hade ju aldrig de här tankarna innan. Sen finns det ju en kulturell aspekt här som Fredrik Kärholm pratar om, en före detta polis som har nu blivit moderat, där han har skrivit en bok som heter Gangsterkultur, där han pratar om glorifierandet av kriminell beteende. Och det var det jag växte upp med. Jag såg upp till liksom gangster rap. Jag såg upp till folk som pratade om liksom pimp culture och gangster culture, och jag tyckte det gangstigaste man kunde vara och vara när jag var lite yngre och var en hallick eller var en knarklangare. Så det är lite konstigt då när jag väl får chansen. Nu säger jag inte att det var deras fel. Jag är alltid mitt fel, det är inget snack om saken. Men jag säger bara när man väl får möjlighet att leva ut den drömmen och bli som Jay-Z och bli som Snoop Dogg och bli som Dr. Dre, då passar man på att göra det. Och det var det som var när jag brukade gå och hämta grejer. När man satt i bilen med 10 kilo eller whatever. Det var det som var liksom grejen. Det var aldrig att men jag kommer undan med något här. Eller det var bara den känslan av att bara lyssna på Reasonable Doubt, ett album som Jay-Z släppte och pratade om hur han tog sig upp och genom knarklangeri. Och så sitter man där och lyssnar på liksom öppningsspåret och har 10 kilo i bilen och vet att nu... Och chanserna då, och då var ju polisen mycket mer ovetande om vad som för sig gick. Jag bara, this is too easy. Nu är det inte det, kan jag säga. Börjar inte säga knark idag, det är för svårt. Men vad heter det? Det är liksom, det var too easy. Helt enkelt, samhället var för slappt. De såg inte bakom kulisserna vad som skedde.
Så det var liksom bilden från den mediala och hiphopen och allt det där som av de här lyckade...
100%. Det är ju som när folk säger när mitt liv passerar förbi i revy eller vad fan det heter. När du växer upp och de bilderna... det är inte, alltså kultur har påverkan på människor. Din etniska kultur. Den majoritetskulturen du får leva med. Liksom musikkulturen. Fredrik Kärholm har 100% rätt. Jag har inte läst hans bok, men jag har hört han prata kanske 20 timmar. Han har 100% rätt att det lägger ett stämpel på vem du är. Om du lyssnar på någonting varje dag, i slutändan du kommer bli det. Eller det är en stor möjlighet att du i alla fall glorifierar det livet. Och det finns ingen snack om att jag ville vara det.
Jag tänker generellt på, när man tar del av någonting väldigt, väldigt ofta, så tenderar man att manifestera det.
100%, exakt manifestera.
Just, alltså det är ju lite grann vad man upplevt att problematiken har varit, att man har diskuterat kanske just det med gangsterkultur eller musik, eller det har varit på tapeten nyligen igen, att man har också tagit bort den genren från musik. Är det
Petri Guld?
Petri Guld, den valde man ju ta bort det och sådana saker, men jag tänkte också på i den stunden det du säger själv från dina egna din egna upplevelse, att okej, du kunde lyssna på musiken, du kunde vilja göra som de gjorde, Jay-Z och hela den biten. Men när du var i det då, när du väl var i det, var det ingenting som kändes som att wow, okej, nej, det här är inte så som jag föreställt mig?
Du menar när jag började langa eller när jag började umgås med folk?
Både och, när du började köra 10 kilo, när det började bli på riktigt. Inte de här små grammen, men jag snackar om nu när det väl kommer in. Och jag tänker att man möter ju ändå då personer som också då är inne i det på ett annat sätt.
Problemet är att jag är en ganska gränslös person. Och då menar jag inte i fysiskt sätt. Det finns ingen mental spärr för vad jag kan göra. Och då återigen, jag måste repetera, det är inte våldsamt där, det är mer i tankar. Och det är både, det är både positivt och det är både negativt. Så när jag väl var inne i det, jag kan inte ljuga, it was the shit. Det var bara det, för jag gjorde det till the shit. Varför? För att jag behandlade det som en butik, som en affär. Jag ville tjäna pengar. Men visst, det kommer huvudvärk, det kommer mordhot, det kommer jidder, det kommer backstabs, det kommer... Det finns en väldigt glamorös del av det. Och jag för 99% av den karriären som jag faktiskt hade där, som jag skäms för idag, det var en kärlekssaga.
Du sa ju att du ville helst, eller du beblandade inte så mycket med liksom gängen och våldet och sådär, men det går väl inte att sälja knark hur som helst, utan man behöver få in det på något sätt, man behöver liksom inte trampa andra på tårna vart man säljer och sådär. Så det blir rätt svårt att undvika det helt och hållet där, kan jag tänka mig.
Ja, nej, det går inte. Speciellt i en liten stad som Göteborg. Så visst, jag hamnade i mycket trubbel och det gjorde mig lite till en mer hårdare person på ett sätt. Men samtidigt, eftersom jag aldrig gjorde fel och jag kände rätt personer, och plus att du vill ju också kapitalisera på din investering som en kran. Så det tillåter ju inte att någon slår hål på din inkomstkälla på det sättet. Så för mig, så jag bara berättade, jag bara, hey bro, du vet, jag kommer alltid, alltså jag gav alla personer, mina kranar, alla jag pratar med, de garvar åt mig än idag. Jag ger dem till kronan. Du får inte mer och du får inte mindre. Ska du ha 150 238 kronor, det är det jag kommer ge dig. Jag kommer inte ge dig 250 040 kronor. Så alla vet att jag är en rekoperson när det gäller att hålla mitt ord. Jag kommer i tid och så vidare. Precis som man gör när man har en vanlig relation eller ett vanligt jobb. Så de personerna beskyddade mig och det är jag extremt tacksam för. Jag hade inte varit där idag annars.
Var det så då att genom att bara liksom leverera det man har sagt att man levererar, var det inte, blev det aldrig att det fanns någon form av tryck eller hot eller någonting mer alltså som kunde pusha undan, att man kände att det här är inte värt det?
Jo, min studio blev rånad en gång. Jag blev rånad på pistolhot. Men återigen, den här gränslösa attityden kom in där jag bara... Okej, antingen... För där är liksom, alla har ju självprat. Och det är inte så... Jag är ingen tuff kille. Det är jag inte. Jag har aldrig varit det. Jag är bara en person som gör rätt för sig. Och det är så du vinner the hearts and minds of gangsters. För de vet att... Okej, du är en gangster. Men I'm a hustler. Du behöver mig. Och jag behöver dig. Så som helst... Min gränslösa attityd var bara så här: antingen gör vi det här eller så gör vi inte det. Och alternativet för mig var: varför ska jag göra som han säger? Vad är det som, varför ska han skjuta mig från den banan om inte min mamma kan det, eller tankar på min familj, eller tankar på mina vänner, eller tankar på alla relationer jag har förstört? Så vem är den här lilla liksom fattiga ghetto-smurfen? Han ska inte säga till mig vad jag ska göra. Så det var den mentaliteten.
Men nu sa du att du var the hustler. Mm. Men du lockades aldrig att bli gangsten då?
Nej, för jag hatade... Återigen, kultur. Jag hatade alltid Scarface. Jag tyckte att han var en sån fucking loser. Och han är en loser. Det är Sosa. Det är han som är... Det var han. Jag såg inte upp till Sosa. Men jag säger bara, jag tyckte alltid att Scarface var en loser. Och alla andra gangsterrappers, de var losers. Det var Jay-Z som gällde. Det var snubben som inte åkte fast. Det var snubben som inte behövde hota dig. Det var snubben som inte behövde skrika på dig. Liksom. Och i slutändan, återigen, vad gör vi? Vi riskerar allt. Och i slutändan ska du riskera allt. Antingen gör du det på riktigt eller så går du hem. Och det är ju så jag ser de här människorna som man sitter inne med. Liksom. Det är en podcast i sig, ska jag säga, vad det är för kultur som råder där och hur mycket av sin stolthet man måste svälja. Och återigen, jag har aldrig varit en tough guy, men jag vet hur man navigerar och jag vet hur man kommunicerar. Om du ser på de världens mäktigaste människor, det är inga tough guys. Liksom Mark Zuckerberg, han är ingen tough guy. Elon Musk och alla personer, det behöver inte vara de på toppen. liksom de här politikerna som styr våra länder, de är inte tough guys. Det här är människor som vet hur man kommunicerar. De är artiga, de är skolade, de är utbildade, de vet hur man pratar, de vet hur man charmar. De kan the 33 strategies of war, de kan the 48 laws of power, de kan the laws of human nature, de kan the art of seduction på olika sätt. Kanske inte just de böckerna, men de kan psykologi. Det är så du vinner i livet. Inte på liksom hota människor bara för att de råkar göra lite mer pengar än dig. De där människorna är bara det är garbage.
Men jag tänker mycket på det du säger. För man märker ju, idag har det ju blivit en helt annan hårt klimat. Idag har det varit lättare till skjutvapen liksom att man använder. Och att det blir väldigt mycket dödligt våld och mycket hot och mot anhöriga. Och en tuff och rå klimat idag. Och många som vi träffar idag har ju också haft de tankarna att man vill göra det bättre rent ekonomiskt.
Mm.
Att man vill tjäna pengar, man vill hjälpa till familjen. Men sen i det så har man bara hamnat i en ond spiral som har varit svår för dem att ta sig ut. Och där man märker att det har varit väldigt mycket om att brödraskapet är inte ett brödraskap. Det finns inte den lojaliteten, det finns inte det ena och det andra.
Mm.
Och det tankesätt som du har... är lite unikt på sitt sätt. Mm. Där du tänker alltså, mer en hustler's mind. Och det har man ju inte. Där har du det som jag upplever i alla fall. Utifrån min erfarenhet. De som jag mött mitt arbete har det handlat mer om överlevnad.
Mm.
Just göra pengar tillfälligt. Hjälpa till. Och makt och status.
Mm.
Att det har varit väldigt mycket så. Men jag blir också väldigt intresserad. Där du var inne på förut.
Mm.
Du sa att du tror. Eller att för din tro. Du tänker att det är mycket biologiskt till varför.
Mm.
Människan blir kriminell. Den biten vill jag djupdyka i lite.
Prata lite mer kanske om determinism då, eller?
Jag tänker, det hade varit intressant att höra ditt perspektiv på det. Där du säger varför du tänker att det är mycket biologiskt till varför personen...
Alltså, om man bara ser till studier och man behöver bara skrapa lite på ytan. Jag är ingen expert, jag vet bara vad jag har hört. Jag vet bara vad jag läst. Och sen ibland så med vissa mått mätt så kanske man fiskar i grumliga vatten som politiskt korrekta människor brukar säga, men so be it. Om du ser till hur mycket folk i varje, hur många människor i varje land som sitter i fängelse och varför de sitter där, så tror jag definitivt att du kan hitta en röd tråd. Och i USA pratar de om att 90% av de som sitter inne, jag vet inte, 80 eller 70, har inga pappor. Så vi kan ju börja där liksom. Det är en grej. Sen kan det ju pratas om, finns det vissa människor, för alla länder har sina kriminella. That's just a fact. Men har de människorna, och det här är en fråga, jag säger inte att det här är fakta, men finns det någonting hos alla människor som blir kriminella där det finns en genetisk kodning någonstans där du har en benägenhet för kriminalitet? Precis som att finns det en genetisk kodning som är nedärvd att du kanske har en artistisk ådra, eller att du kanske har, för det måste någonstans, 1 + 1 måste bli 2 någonstans här. Och jag tror att det är det vissa entiteter i Sverige och i andra länder i anglosfären inte pratar om, för då börjar vi komma in på, ja men, vem är det som begår flest brott? Och då blir det ju, om vi pratar i Sverige, då blir det ju givetvis att det liksom det bor 20% utlänningar i Sverige som begår 65% av brotten. Vi måste tackla de grejerna. Det här med att kalla saker för utmaning funkar inte längre. Obviously, det funkar inte. Och det roliga är, innan jag ska inte avbryta dig. Det roliga är att alla som sitter inne, vare sig de är utlänningar eller svenskar, ingen är politiskt korrekt i fängelset när det gäller den frågan. Alla säger exakt som det är. Som jag säger, de är kriminella, må vara helt efterblivna ibland, men de är inte dumma i huvudet. De ser vad de ser. Det finns också en förmåga från kriminella att se igenom samhället. Varför? För man går 100%, man kör 100 km i timmen och man ser samhället för vad det är ibland. och man ser hyckleriet och man ser, och vissa sitter ju på allvar och säger vad är det för skillnad mellan mig och en politiker. Det är en gråzon där. Jag säger inte att politiker är kriminella, för det är liksom de beter sig lite hjärndöda ibland, men det är liksom det, man måste våga prata om varför finns det en överrepresentation. Och det är inte som att det är bara en överrepresentation i Sverige, det är en överrepresentation i varenda land som har tagit emot extremt mycket utlänningar. Och pratar man inte om det, vi måste, för man vill ju hjälpa folk. Och det där är en gammal klyscha. Min morbror sa det till mig och jag kunde inte förstå vad han sa det, för jag bara, jag har hört det 10 000 gånger. Han bara, help me help you.
Men man får bryta in där då. Alla samhällen som du var inne på har ju sina kriminella.
Mm.
Det hade ju även vi innan vi hade massa invandrare.
Ja, 100%. Jag säger bara att det finns en överrepresentation av vissa brott hos vissa etniska entiteter. Och jag vill inte göra det här till den typen Nej. Av diskussion. Jag säger bara att det är en komponent. Sen finns det andra komponenter. Det finns andra ingredienser. Det är en grej jag märkte när jag suttit inne den här gången speciellt. Det var att jag bara, det är inte konstigt bro att du är kriminell. Du kan inte ens prata språket. Och då menar jag folk som har bott här i 20-30 år som kan inte kommunicera. Hur ska du vara framgångsrik? Eller hur ska du ens klara dig i ett samhälle som Sverige med de mest inrutade människorna på planeten utan att veta hur du kommunicerar med en svensson? För när du vet hur man kommunicerar med en svensson, då är det bror, straight up, direkt. Jag ser inte, alltså jag har inga så här, ja men woe is me, det är svenska samhället. Men jag säger bara, svenskar kräver en viss sort av kommunikation. Och då måste man veta hur man ska kommunicera med dem. Jag har aldrig haft problem med svenskar, ever. För jag vet vilka knappar jag ska trycka på för att bli accepterad. Och det är så med alla. Jag vet hur jag ska prata med araber. Jag vet hur jag ska prata med iranier. Jag vet hur jag ska prata med somalier. Hade jag inte gjort det, jag hade inte suttit där idag, jag lovar.
Men om man testar den här tanken då, utan att fastna i det. Men jag tänker, du var själv inne på det här med ja, men någon form av predestination och genetik. Så där. Men att det är ju en sak att man kan ju såklart ha olika liksom fallenhet för olika saker och riskbenägenhet och vilja testa och dåligt konsekvenstänkande. Men du måste ju också ha möjligheten. Så att, alltså jag tänker, du presenterade ju för möjligheten att sälja knark lite slumpmässigt sådär. Och jag tänker nu, om man växer upp i våra förorter så presenteras man för ganska mycket möjligheter att välja då att bli kriminell också. Så tänker, vad tänker du om hur det spelar in? För jag menar, också den kulturen som du beskrev som gjorde att du blev lockad. Hade inte den funnits så kanske du hade valt någonting helt annat.
Alltså jag personligen tycker att jag är dum i huvudet som valde den vägen med all lyx som jag hade. Jag gick i privatskola för fuck's sake. Jag har inga ursäkter, jag är dum i huvudet. Det var så det är. Men jag tror att de unga som växer upp i orten idag, jag kan inte svara för dem. Det är inte mitt intresse eller expertområde. Men mitt hjärta blöder för vissa utav dem för att de kan inte kommunicera. Det är ingen som har sagt det är så här vi gör här. Och det var det vi levde. Jag upplevde att vi levde i en vuxen värld när jag växte upp. Jag är född 1981. Då växte jag upp i en vuxen värld där vuxna bestämde. Och då spelade det ingen roll om det var en somalievuxen som sa till dig, en iranier eller en svensk. När du kom hem och sa att en vuxen sa till mig, då var det game over. Det var inte så här, åh, du kränkte min son, han sa si. Du är en liten femåring, du vet ingenting. Du är 10 år, du vet ingenting. Gör som vuxna säger till dig att göra.
Men jag tänker, ta många människor idag som bor i de utsatta områdena. Som kanske inte har hunnit lära sig språket helt ut. Men det går ändå bra för de flesta. Och de kämpar. Och det kan vara svårigheter just där med trångboddheten, ekonomiska faktorer. Alla de här klassiska grejerna som du redan känner till. Men jag tänker, tror du inte också att den största utmaningen kanske har varit hur kommer man att bli inkluderad in i samhället också? Alltså jag tänker majoriteten av dem som kanske inte kan svenska språket. Majoriteten av dem är ju inte kriminella.
Nej.
Eller kommer in i kriminalitet.
Nej, inte ens nära. Nej.
Så det är det jag menar. De komponenterna, jag hör vad du säger, att det är en svårighet För att det är svårt om du inte kanske kan svenska språket. Hur ska du få ett jobb och överleva, betala fakturor eller komma in och bli inkluderad? Men jag tänker också lite det som du var inne på också, Andreas. Alltså det är så flera faktorer som också spelar roll till vad som kan pusha en person idag till att hamna där den hamnar.
Mm.
Alltså jag menar, vi har många som har kommit till Sverige som har kämpat med språket. Som har kämpat med sina betyg, kämpat för att komma in och du vet, komma in i utbildningar och studerat, klarat sig och gjort väldigt bra ifrån sig.
Mm.
Den upplevelsen som jag har är att jag ser idag, det är mest tillhörighet.
Mm.
Det handlar om, alltså, så som jag ser det idag.
Yeah.
Alltså när man dras in i kriminalitet, man vill tillhöra något, man vill ha gemenskap, det är en inkludering, man är barn hos vänner från början. Alla de här grejerna, vi känner redan till det här i rummet. Alltså det är de här klassiska sakerna.
Mm.
Att det blir mer en blandning mellan utanförskap, att det är svårt att känna sig inkluderad i resterande av samhället. Jag tänker bara som en, alltså så här, som en reflektion tillbaka till hur du tänker kring faktorer.
Mm. Alltså jag kan ju säga så här. Alltså för det första, 99,9% av liksom alla som bor i orten, de går till jobbet. De gör sin grej. Det är helt normala människor. De här utsatta områdena, jag tror att istället för att satsa pengar på massa trams, det är att lära folk hur man kommunicerar helt enkelt. Börja med språket och sen tar du det därifrån. Och vet du vad? Jag kan inte ens föreställa mig hur det är att komma hit när man är 20 år. 25 år som min mamma gjorde. Hon bryter fortfarande. Liksom, hon pratar ju svenska och går till jobbet och allt det där. Men Det är någonting det måste vara hur svårt som helst. Det är typ som om jag skulle flytta till Frankrike nu. Jag skulle aldrig lära mig franska. Det finns ingen chans. Jag hade inte ens velat lära mig franska. I ain't got time for that. Så jag tror att, så lär folk hur man kommunicerar. För en gång i tiden så var jag också grovt efterbliven, och vissa kan diskutera att jag fortfarande är. Men jag visste inte hur man kommunicerade med folk på ett sätt. Jag visste bara, jag hade en gear. Och den gearen var fuck you, pay me. För jag menar, och nu är det inte så längre. För jag vet att världen är mycket mer komplex än så. Så en grej jag märkte denna gången när jag satt inne, det var att även svenskarna där inne, de har haft en väldigt snäv uppväxt. Och har jättemycket pengar och snäv uppväxt. Lämnar sällan sitt område. Den här snubben tjänade miljontals kronor. Lång, snygg, svensk, blåögd kille, skitskön. Har inte ens lämnat landet. Han är 25 år. Det finns många ingredienser i livet som många av den här generationen saknar. Som så här, jag tog bara för givet att när man var 16-17 år att man reste utomlands. Han hade inte ens ett pass, den här snubben. Och det var många sådana. Så den röda tråden i fängelset då var att många av de här människorna, liksom till synes helt normala personer, har ju inte ens gjort de mest basala grejerna i livet, som att bara resa utomlands, komma utanför sitt område, prata med ditt och datt, göra ditt och datt. De har inte ens läst en bok, eller de har inte ens försökt läsa en bok. Så det är så här, det är mycket, det är inte bara liksom utsatta områden. Jag tror att gemene svensk också kanske börjar bli lite mer inrutad. Alltså de här nya unga svenskarna som växer upp. Och det tycker jag, alltså livet består av så många olika ingredienser, och bryter du inte loss dig från den bubblan och du ändå har en benägenhet till att bli kriminell, då är det ytterligare en komponent du måste lägga till i ekvationen till varför det går snett för folk. Så det är inte bara språk, och det är inte bara att du kanske är från ett annat land och du inte kan navigera det svenska samhället. Det är massa andra grejer som spelar roll också. Och jag har ju definitivt saknat en hel, alltså med tanke på vad jag har gjort och hur länge jag har gjort det. Jag börjar bli en normaltänkande, känslosam individ, även om jag har långt att gå. Så det är mycket saker som liksom jag måste lära mig nu. I 40 års ålder och vara en normal individ. Det är svårt. Så jag kastar inte sten i glashus här. Jag vet att liksom man kan vara lite hård här, men
Nej, men du har ju en poäng, och det är det vi ser väldigt mycket, att man behöver lära sig massa saker som vi tar för givna, som man har fått med sig. Och det som du säger, det gäller även, liksom, även de som inte har vuxit upp i förorten.
Ja.
Att man kanske inte har varit ute och umgått med, man har inte sett så mycket annat, så man har inte svårt att veta hur ska man förhålla sig till det här, och hur gör man den här situationen, och det behöver man ju träna på.
Här har du en annan grej som man borde, bara basic shit som jag också har märkt i den världen som folk inte kan, och inte ens normala människor kan det. För det första, lär folk hur man kommunicerar under hela skolan på alla olika sätt, psykologi, you name it, historia, allt sånt, alla stora ledare och så vidare. Sen en annan grej som jag hade en tråd som det bara snark, och jag så här eye rollade mig själv in till olika dimensioner för att folk är så konspiratoriska av sig. Folk vet inte hur basic myndigheter funkar.
Nej.
De tror att kriminalvården och polisen har tid att konspirera mot Abu Hamza som har 2 kilo hemma. Förstår du vad jag menar? Det är så här, bro, you're not that important. Ingen bryr sig om dig. De tror att kriminalvården sitter där bakom de här kurerna och bara, nu ska vi sätta dit Ali Abdul här från Tensta. Bro, det är ingen som bryr sig om dig. De har jobb att sköta. They got bills to pay. Så det är så här, en grej som spelade roll för mig. Jag var 20 år. Det var den skulden jag hade. Den här knarkskulden på 4-8 som blev en kronofogdens skuld. Så jag ringer upp min polare, en polare som jag växte upp med, svensk kille. Jag bara, bro, jag har 4-8 i skuld och min dumma efterblivna knackpolare skulle betala den skulden. Han gjorde inte det. Vad ska jag göra? Jag måste in imorgon. Han bara, bro, lyssna, så här enkelt är det. Du ringer och frågar efter anstånd. Jag bara, okej, okay, what the fuck is anstånd? Okej, okay. Oh shit, en förlängning. Ringer skattemyndigheten, kvinnan bakom telefonen, hur trevlig som helst, någon jävla Agda, Magda, whatever. Så jag går dit och sätter mig. Jag bara, du, jag har inga pengar, kan jag få anstånd? Jag bara sa ordet som om jag visste vad jag sa. Hon bara, visst kan du få det. Det förändrade mitt liv. Jag bara, oh shit, myndigheterna är inte ute efter att stoppa 2 en i naven, liksom. Nej. Och det är så här, det är samma sak med på alla mina, jag kan säga så här, jag hatar ingen myndighet. Jag har varit igenom hela det här systemet. SOS, skattemyndigheterna, polismyndigheterna, kriminalvården, 99,99999999% alla är reko. Jag har aldrig haft problem, även om när polisen har tagit mig, även när jag vägrade ge mitt fingeravtryck till min dator, som är lag nu, som jag inte visste om. Tack god gud att jag inte visste om det, för annars jag hade inte suttit här och mitt liv hade fortfarande varit en fucking loser, knacklangare. Men så de bara så du vet, vi kommer nu komma 5 poliser och vi kommer tvinga dig, och vi kan bryta din hand om det, så. Och jag bara, jag tänkte inte, jag visste vad som gömde sig bakom den datan, det var jail. Ja, så det var så här, så det kommer 5 poliser. Och eftersom jag vet hur man nu, när jag vet att man, hur man kommunicerar med folk, jag började prata Seinfeld med en snubbe. Sen när de väl la mig på det där bordet och skulle rycka loss varenda finger för att stoppa på den datorn, så började ena detektiven hålla på killa mig här på sidan. Och jag bara garvade, och han bara, det var inte så svårt. Och så gick vi ut och så satt jag i häktet i 3,5 månader. Men it is what it is. Och häktespersonalen var skittrevliga också. Så vad jag försöker säga är att lär ungdomar redan från barnsben att bemöta myndigheter. För man tror att det är att skattemyndigheten, polisen, kronofogden. Det här är folks mammor, pappor, syskon, barn. These regular ass people.
Men det är skitviktigt, för det är också det vi möts av väldigt mycket. Och kanske framförallt i förorten när man känner sig lite längre. Man kanske inte kan samhället alls lika bra. Och så tänker man att man får lära sig att samhället gillar inte oss. Man är ute efter oss. Och det är klart att man inte då slår upp ordet anstånd och liksom går till, ringer till kronofogden, vilket vem som helst kan göra.
Ja.
Och man tänker hela tiden att nej, men ingen idé. De kommer inte fatta, de kommer inte vilja hjälpa. Så det är skitviktigt, jag håller med. Och bara lite så basic kunskap i...
Direkt skit i matte. 1 plus 1 räcker. Alltså plus och minus, det är det enda vi människor behöver, speciellt idag med AI. Lär människor hur man bemöter polis. Vad är deras jobb? Vad är ditt jobb? Det satt så mycket folk där inne som trodde att... Jag kommer ihåg, jag brukade träffa knarklangare ute på gatan. Och de bara, bro, vi kan inte stå här för det är en helikopter ute efter mig. Jag bara, oh my god, bro. Du har ingen aning om vad en helikopter kostar att få ut. Who are you? Du är inte Alejandro Sosa. Some fucking loser med 3 gram cola i fickan tror att helikopter är jag.
Alla är huvudrollen i sin egen film.
Exakt.
Ja, men det är också så. Det är där som vi märker själv många gånger att det är väldigt uppskattat när vi väl kommer ut och försöker hjälpa till att navigera och förmedla den kunskapen som finns. Mm. Om till exempel socialtjänsten. Hur funkar det? Hur är socialtjänsten? Vilka ingångar har man? Vilka verktyg? Vilka resurser finns det? Liksom så. Polisens arbete, kriminalvården, det ena och det andra. Men man märker också, som du säger, det är mycket grejer som inte alla känner till. Som blir sådana här aha-upplevelser också. Mm.
Alltså, jag säger det till någon som lyssnar här. Jag hoppas det är någon myndighet som kan ta tag i det. Släng iväg, alltså, om det inte har funkat på 40 år. Jag har lite dåliga nyheter. Det kommer inte funka mer. Släng iväg allt det här blahandet som man har gjort och det här utmaningar och dittan och dattan. Släng det åt sidan. Släng det åt sidan. Gå in med tanken av att vi ska lära dig. Vi ska inte säga att du är ett offer eller dittan och dattan. Det är ingen som... Vem vill ha den konversationen? Och du är ett utsatt område och du har socioekonomiska problem. Du börjar inbilda dig att det är något fel på dig. Istället för att säga you fat fuck, gå ner ett par kilo istället. Det var det jag fick höra hela tiden när jag växte upp. Det är väl liksom, förstår jag menar? Det är liksom, här har du alla verktyg. Now go out there and be somebody. Bättre så.
Jag blev lite nyfiken bara, backa här lite grann. Men Eli snackade lite grann om det här med att vilja liksom få ett sammanhang. Med kompisar man vuxit upp ihop. Man vill liksom, apropå att bli någon i det sammanhanget. Det låter, när du pratar om din bakgrund så lät det inte som att du riktigt var ute efter sammanhanget. Eller har jag fel där?
Nej, aldrig. Som jag sa, jag såg inte upp till de här kriminella filmerna och de här rappersen som var bara dusty people. Alltså, de var dammiga människor. Jag såg upp till liksom de som kunde hålla sig undan våld. Som sagt, jag har aldrig varit en tuff kille, ever.
Men inte heller liksom det här, du hade ju ändå visst beskydd lät och så, och det liksom gängsituationer och så här, det var inget som du lockades av då? Eller?
Alltså jag kan räkna på en hand, och då har jag kanske 2 fingrar kvar, de människorna som jag träffade i gängmiljöer som jag kan känna att vi var samma. Sen kanske inte vi hade samma mål, men att jag bara tänkte, okej, men de är bara ute efter pengar. Och that's it. Sen visst, de hade ett visst våldskapital som jag var livrädd för. Men det är ju så. Jag behöver han behöver mig. Och så är det. Men som sagt, sen levde ju inte vi under den här eran av hyperpersonligheter. Och att man ska liksom ha den och den följare och dittan och dattan. Det var inte den eran. Så jag kan inte den, jag tror att den här generationen kanske har mycket mer ångest än vad vi hade, tror jag. Så jag kan inte tala för den här generationen och deras problem. Jag tror att det blir lite orättvist när vuxna pratar om den här generationen utan att bara riktigt förstå. För du kan visst, du kan peka på alla problem Gen Z har och alla de här människorna som har tagit sig till de här gängen. Men innan du liksom kastar ditt finger och pekar med hela fingret, då måste du bara, vad är problemet? Och tar du dem åt sidan? När jag satt med vissa av de här, när jag satt inne med folk, när man satt med dem en och då satt jag ändå med mördare. Alltså jag var en bebis där inne jämförelsevis. Jag satt med fucking mördare. Jag satt med folk som hade becknat hårs, kola, som hade suttit där för mordförsök. Och det är ett väldigt intressant, fängelse är ett väldigt intressant ställe att sitta på om man är intresserad av psykologi. Och jag satt och läste massa psykologiböcker. Så jag liksom så här, jag bara, oh shit, det där är den personligheten. Oh shit, det där är den personligheten. Oh shit, jag ska inte, för alla liksom lever ju som du sa i sin egna film och har sitt egna ego. Och jag snirklade mig igenom där. För jag tänker inte låta. Jag sväljer hellre min stolthet 100 gånger om. Än att jag låter liksom Kalle Kula bestämma över min framtid. Det vill säga jag hamnar i tjafs med dig. Och så försvinner allting. För jag hade liksom en plan. Jag kom in. Jag var i häktet 3,5 månader. Rättegång, jag erkände allting. Det var inget tramsande. Jag fick till och med åklagaren att börja garva lite, för jag kallade han för bro. Så det var så här. Och så, vad heter det? Och så fick jag sitta på en trea på Rödjan ute i Mariestad. Det är dagis. Jag har fortfarande kontakt med min pastor. Han kommer hit en gång i veckan. Så det är så här.
Men vad var det som gjorde? För det var ju andra voltan, sa du?
Ja.
Varför lärde du inte efter första?
För att, återigen, polisen har ingen koll. Och om du tänker, om du slår ut rent matematiskt hur länge jag höll på. Och hur mycket pengar jag tjänade under min period. Och tiden jag faktiskt satt inne. Så skulle jag rent matematiskt, och som en affärsman, säga. Var det värt det rent monetärt? 1 000 000% det var värt det. För jag fick sitta inne 1/30 av vad jag faktiskt höll på med. Men nu är det ju så här, du får ju 6 månader för 1 gram. Mm.
Men vad gjorde nu då? Vad var det som gjorde att du den här gången kände att nu får det vara nog? Nu ska jag bli något annat.
För att jag erkände allting för min mamma. Som sagt, självpratet är bara... You're a fucking loser, bro. Alltså, du är färdig med det här livet nu. Det är liksom, gå och gör något annat nu. Plus att de senaste 2 åren, ärligt talat, det var inte kul längre. För jag kommer ihåg under alla de åren det var kul. Jag tjänade mycket pengar. Det är liksom, mitt liv var A1. Men de senaste 2 åren, jag var bara en slab, en gris, en åsna. Som bara gick ut och var en zombie. Tjänade pengar på liksom överklassen i Stockholm, på Östermalm och Vasa och Söder, och bara gick hem. Hade inget kreativt liv, pratade aldrig med min mamma, har inte träffat en tjej på, säger jag det än så kommer allt, hela det här stället bara brinna ner. Jag kan lika gärna vara en oskuld nu. Så det är så här, jag hade inget liv. Nu har jag fått mig ett liv och det är lite jobbigt nu, men man måste så här, man måste vara en normal människa nu, och det är jobbigt. Jag får tänka, alltså jag har inte sett på en prislapp och jag vet inte, alltså under hela mitt vuxna liv jag har inte tänkt på en prislapp. Ever. Och nu jag bara 2, 5, 7, fuck. Men det, jag mår mycket bättre nu.
Vad är det som är, förlåt Elia, jag ska inte, nej, men nej. Vad är det som är mest jobbigt när man ska ändra sig så?
Alltså nu faktiskt, jag ska vara ärlig, fram tills en vecka innan jag muckade, jag tänkte faktiskt på, jag bara, hur fan ska jag leva? Alltså hur ska jag försörja mig själv? Vad ska jag göra? Blablabla. Jag har besparingar, jag levde, alltså jag jobbade faktiskt också. Så jag hann spara mycket. Så jag har levt liksom trippla liv ibland. Men du vet, när någonting är så jävla ingrott i din vardag, det är ju som en relation. Om jag och du är bästisar i 20 år och plötsligt försvinner från mitt liv, vad gör jag? Jag står handikappad. Men eftersom jag läser ganska mycket och jag vet att liksom, plus att, som jag sa, moraliskt och principiellt, jag har inga problem med vad jag har gjort, för jag har inte skadat någon. Sen kan man ha en konversation vid sidan av. Vi kan ha den konversationen någon annan gång, för jag förstår den. Men mitt kreativa liv, livet jag har förstört så många relationer. Det är hemskt. Det finns vissa människor jag ringer eller messar då, för jag har varit sån horribel. För att, och det svåraste jag ska komma till, det svåraste är att jag kan inte be folk att dra åt helvete längre, för I don't have fuck you money anymore.
Nej.
Och det var det jag var van att ha hela mitt liv. Men jag är fortfarande en fuck you person och jag kan be dig att dra åt helvete, men jag vill inte. För att en sak som vi pratade om på när jag gick den här kursen krimfokus. Jag har fortfarande boken kvar och fick skitbra betyg och allt det där.
Du har bra betyg i krim.
Ja. Svinbra. Nej, men det var en psykologisk KBT-process. Så en av de här grejerna är att du måste verkligen börja be folk om. Det är lite som att vara en fucking alkoholist, typ bara så här. Du måste börja be om ursäkt till folk. Och jag har försökt, och vissa har sagt ja, vissa har sagt nej, och vissa svarar inte. Och man måste bara försöka liksom, jag vet inte, man får göra sitt bästa och bara återuppta vissa relationer. Och veta. Sen är jag faktiskt inte ens sugen på att sälja droger längre. Jag är riktigt allvar. Jag tänker på det, jag ska inte ljuga. Jag tänker på det. Men det upptar det, för förut utvägen var alltid, ja, men jag, vad fan, jag kan bara sälja det och så är jag färdig. Men jag har inte det valet längre. Jag vill inte. Jag vill inte ljuga för min mamma. Jag vill inte det. Jag kan inte det. Jag vill inte ljuga för min pastor. Jag vill inte ljuga för människor jag jobbar med. Och det är så mycket folk där jag är just nu som litar på mig, och jag vet vad jag har på G, och jag har haft det innan. Det är bara att drogerna har förstört det, alltså att sälja droger. Jag vill inte göra det. Jag är hellre fattig igen. Jag är hellre fattig.
Jag tänker den stunden du berättar för din mamma. Om jag frågar så här, hur många år snackar vi om att du var aktiv, och hur många år snackar vi om att din mamma ungefär inte visste eller kände till?
Alltså, hon har ju alltid frågat. Min mamma hade aningar om vissa grejer, men att jag come clean, och du vet, första gången jag satt, jag bara, jag ska till Kina. Vem tror på det där? Hon visste. Men vi pratade aldrig öppet om det. Så det var skönt att säga allting och bara så här, be om ursäkt och liksom.
Jag tänker också att bara det där att öppna upp sig till någon som man verkligen... Man håller ju undan information oftast mycket från de man har mest respekt för och älskar. Det är där man skyddar ju sig. Men när man väl berättar för dem, så blir det blir också en drivande faktor till att hålla sitt ord. Men jag tänker också det som du var inne på tidigare, Andreas, det här med vad var gemenskapen? För att du berättade att du inte sökte den typen av gemenskap där vi ser idag. Men din, förstår mig rätt om jag säger så här, rätt formulerat, pengarna på något sätt skapade en värld som du ville skapa med pengarna.
Det förstörde allt.
Och det förstörde allt.
Ja.
För att pengarna skapade den typen av gemenskap i den världen du ville ha. Fattar du vad jag menar? Ja. Alltså, det låter lite som att det där som var... För att med pengarna kunde du, som du sa, pengarna kunde vara dra åt helvete. Att du kunde liksom känna att du hade din egna roll och din egna makt i den världen. Men när du spräck den bubblan, de pengarna finns inte, säger vi. De är borta. Och här är du nu. Det är som att du tittar på dig själv. Här är du utan the money and the thing. Nu kollar du på prislappen. Jag vill gå in i en liten känslig, om det är okej.
Ja, absolut.
Vad händer hos dig? Känner du dig blottad?
Nej, jag har ingen prestige när det gäller sånt.
Nej. Inte precis så, men mer, förstå mig rätt. Ibland, du vet, vi kan...
Nej, jag fattar, man ljuger för sig själv. Och så
ja, det där med man kan ljuga för sig själv.
Ja, priset blir en spegelbild.
För det där jag menar, när du kollar på prislappen så är det inte egentligen prislappen du ser. Du ser dig själv.
Ja.
För priset säger någonting om dig. Alltså, förstår du mer rent metaforiskt?
Det är en väldigt bra fråga. Vad heter det? Den personen som... Och den personen har ett namn också. Det finns ett artistnamn till den personen. Den personen är död nu.
Yeah.
Eller så död den kan bli. För att jag trodde att min styrka var att säga fuck you till folk. Det är inte min styrka. Eller det är en av mina styrkor. Men min största styrka är att vara en samordnare. Jag vet hur man samlar folk. Det är min styrka egentligen. Men jag gav ju upp det. För jag trodde att fuck you-personen var mycket bättre. Men det var den inte. För jag kommer ihåg att folk sa till mig, de bara, jag vill inte prata med den personen. Jag vill prata med den personen. Det vill säga, jag vill prata med the real you, bro. Inte that fuck you guy. That's not the real you.
Nej.
Och det är så här, och yes, den spegelbilden, den är min sanning nu. Och det är den som kommer hjälpa mig att göra det jag egentligen skulle göra. Och det är det jag gör här idag. Och jag vet att det kommer ta tid. Jag borde ha gjort det för länge sedan. Jag bara ljög för mig själv.
Det är djupt. Det är ändå djupt
att se. Jag satt 3,5 månader i häktet. Jag har tänkt på de här frågorna. Tro mig, jag hade... Det var många så här dagar där man... Folk som säger att de inte gråter på häktet, de ljuger. De ljuger. Du kan inte sitta, även om det inte var så här tears of woe is me. Det var inte det att jag tyckte synd om mig själv. Det var att du kan inte undan. För här på utsidan, så fort en jobbig tanke börjar komma upp, du äter choklad, du dricker kaffe, du pratar med din tjej, det är massa grejer som bara så här, du vet, du bara häller i dig och bara glömma. Och det gör alla, det spelar ingen roll, rik, fattig, utsatt eller inte utsatt, alla gör det. Men när du är där inne och du sitter i häktet och den lilla dörren öppnas och folk säger till dig när du ska duscha, folk som säger att de inte gråter, de ljuger för sig själva. Och du sitter där med en tv och du har böcker och alla, alltså jag minns saker som jag inte har kommit ihåg på 10 år, så här små detaljer, så här en sekund av livet från 1993. Jag bara fuck. Där kunde jag ha ändrat på mig. Jag såg hur många chanser jag fick av Gud att ändra på mig, och jag gjorde det inte. You gotta live with that. Och det är inte, alltså jag säger inte, jag tycker inte synd om mig själv. Det här är min resa, det är vad det är. Men jag tror inte på att folk inte sitter där och gråter. Sen så kanske folk är, de kanske, det är andra personligheter.
Men det låter ju som vi som vill hjälpa folk att komma på de här tankarna du har kommit på nu ännu tidigare. Det låter som att häktet är ett ganska bra ställe att leta upp folk.
Alltså, ge mig en dator och stoppa mig i häktet i 5 månader. Jag skulle älska det. Alltså, det var mycket som jag fick från häktet som var extremt positivt. För jag kunde inte undanfly de tankarna. Och jag läste, och jag läste, och jag läste. Och när jag inte pallade läsa mer så läste jag ännu mer. Och jag vet att hur många gånger jag fick chans att ta, gå, alltså jag har fått så mycket chanser i mitt liv att göra de pengarna som jag har gjort gånger 10. Jag bara inte gjort det. Om jag verkligen ville ha pengar så skulle jag ha slutat sålt droger eller aldrig börjat. För det är en piss i öknen av vad jag kunde ha tjänat egentligen, med tanke på att jag är en kreativ person. Den gudagåvan som jag har fått. Och jag har inte gjort min uppgift helt enkelt.
Man får sig en sån riktig tankeställare. För jag tänker så här. Det hade varit nyttigt även för de som inte bara har begått kriminella handlingar att komma in i häktet på ett sätt.
Ja.
Jag tror alla skulle behöva den där escape room.
Mm.
Behöva den där tysta och bara höra sig själv. För det var en vän som sa till mig: vad än du gör, var ärlig med dig själv.
Mm.
För du kan aldrig lura dig själv.
Mm.
Nej, ett par veckor inlåst med tillräckligt med böcker bara för att klara sig, så det skulle vara toppen. Bara om jag vill släppa gärna ut sen, men det är väl det.
Det vi går igenom bara är, det är överflödssjukdomar. Vi mår dåligt för vi har för mycket, och så är det. Och jag kan säga så här bara en sak innan vi slutar. Alla personerna som jag träffade på häktet, alla de som tror att de här häktespersonalen är elaka människor eller polisen är elaka människor, jag kan bara tala för mig, jag har aldrig haft den upplevelsen. Ever. De har bara varit... Sen får man också tänka, vilken människa som helst, jag som kommer hit varje dag och umgås med personen framför mig här, jag är en grumpy fuck och vi har allting här. Så tänk till de människor som måste bemöta. Det är ett fucking under att de är så snälla och omtänksamma. Alla från kriminalvården, visst. Det finns assholes, men det finns assholes överallt. Det är liksom, rättsväsendet i Sverige är bland det bästa. Det är inget snack om saken. Och vet du inte det, så bör du läsa en bok som jag tror heter Sista ordet. Det handlar om hur Ryssland beter sig mot folk som är dissidenter. Då kan du tacka dina lyckliga stjärnor att du bor i Sverige och inte i Ryssland.
Jag vill bara säga, det är lite roligt med det där, för att man har träffat en hel del kriminella som hatar polisen, men sen så blir de också väldigt, väldigt sura när polisen inte liksom griper någon annan eller liksom löser något annat brott som de tycker var viktigt. Så att det håller liksom aldrig riktigt hela vägen det där, för jag tror inte ens den mest kriminella vill ha ett samhälle där vi inte har polis och en rättsstat och har Ryssland istället, som du säger.
Mm.
Det är nog ingen som egentligen drömmer om det. Nej. Man vill bara liksom, bara de ger fan i mig.
Ja. Sen tror jag en annan grej man skulle kunna lära ungdomar, och det är att det finns vissa människor som mig. Vi vill bara tjäna pengar. It is what it is. Lär dem att tjäna pengar. Här har du den snabbaste sätt att tjäna pengar utan att bryta mot lagen. Men du måste fortfarande vara konsekvent och långsiktig och hela det. Men ge dem verktygen. Säg bara, this is a money making class, bro. I mina öron hade gått upp så om jag hade varit 15 år. För det var det enda jag tänkte på. Det är det enda många tänker på. Man kan inte, man måste, det är det jag säger, med det är inte en utmaning, det är en verklighet. Ibland så måste man bara, hey, ge ut ett papper, vad vill du göra? När vill, vad vill du tjäna för pengar? Här har du dem. Det här har du verktygen, och här är de där du kan tjäna.
Det var att säga som slut där för mig då, i varje fall, att det var kul att träffa dig. Väldigt stort tack för att du har ställt upp och berättat om dig själv. Och jag hoppas att du hittar ett sätt för att slippa kolla på prislappar på ett lagligt sätt här framöver.
Nej, men jag gillar att kolla på prislappen. Mm. Påminner mig om vem jag är på riktigt.
Det här har varit otroligt intressant att lyssna på dig. Verkligen. Och det har väckt mycket reflektion, och jag kan tänka mig även för er som lyssnat på det här avsnittet att det väcker mycket frågor och tankar och så. Och tack Samuel för att vi fick vara med dig i det här avsnittet.
Tack själv.
Är det något sista ord du vill skicka med till lyssnarna?
Om jag fick gå tillbaka i tiden och ge mig själv ett råd, det har jag sagt två saker. Att framgång kommer enbart med att vara konsekvent. Och nummer två, läs varenda Robert Greene bok. Och då garanterar jag dig att det kommer bli framgångsrik på ett eller annat sätt.
Det hörde ni här på Andras perspektiv. Tack så mycket.